Jag tror att det finns potential för en helt fantastisk framtid som är så bländande bra att vi knappt kan föreställa oss den.
Inom bara några år eller något decennium kan den artificiella intelligensen vara smartare än vi. Och kanske blir det alldeles, alldeles underbart.
Målet borde ju egentligen vara att kunna skapa en fantastisk, mycket bättre värld. Både för människor men kanske också för biosfären och kanske också då för medvetna mjukvarusystem om de visar sig vara medvetna.
Eller kanske utplånas mänskligheten helt. Anders Sandberg har forskat om den här utvecklingen sedan långt innan de flesta av oss andra alls funderade på saken. Han målar tre tänkbara framtider med AI och pekar på möjligheter för oss att påverka var vi hamnar. Det är nu det måste ske.
Några av mina vänner de menar att vi är på väg inom 2-3 år med AI som är intelligentare människor. Jag tror att vi fortfarande har något decennium eller två. Det kan vara mycket längre. Men jag tror vi ska jobba på frågan som om den kommer ganska snart.
Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck.
Jag är Anders Sandberg, forskare på Institutet för framtidsstudier. Jag är väl ursprungligen datavetare men sen kom jag in på simulera hjärnan och filosofi och håller på med lite av varje nu. Så jag är väl akademisk mångsysslare, kanske med betoning av framtidsstudier.
Anders Sandberg forskade länge vid Future of Humanity Institute i Oxford tillsammans med Nick Boström som inte minst blivit känd för sin bok Superintelligens. Nu är Sandberg hemma i Sverige och följer med intresse hur den AI-utveckling som han haft ögonen på sedan sent 90-tal blivit en angelägenhet för oss alla. Det går fort nu, vilket inte alla märker.
Jag har mött många människor i beslutsfattande ställ som testade ChatGPT 2020 och de var måttligt imponerade, men det var ju en kul leksak. Och sen antar de att det fortsätter vara en kul leksak. Det är ju bara det att 6 år senare så är det någonting otroligt mycket mer kraftfullt. Och ibland händer det att när en beslutsfattare, jag visar dem vad jag kan göra idag, tappar hakan. För de har inte uppdaterat. Och det här gäller oss alla. Jag tappar ganska ofta hakan och jag är ändå datavetare vad som liksom händer när det blir en uppdatering. Och jag tror att det är nyttigt att vi som allmänhet försöker experimentera med det här och diskutera med varandra vad som fungerar och inte fungerar. Och sen också göra våra röster hörda om det här.
Anders Sandberg kommer i år ut med en bok om vår AI-framtid tillsammans med några medförfattare.
Den kommer förhoppningsvis, om Gud vill och skorna håller, någon gång till sommaren då, på Stockholm University Press. Och det är ju då en akademisk lunta, men förhoppningsvis är det någorlunda läsbar. Vi försöker liksom reda ut frågan, men hur fungerar mänskliga samhällen och institutioner? Och vad händer när man börjar stoppa in AI i alltihopa?
Låt oss ta avstamp i nuet och se hur vägen mot framtiden kan se ut.
Först startade med kod. För vi lever mycket vårt liv genom mjukvara, vare sig det är datingappar eller sportappar eller våra kalendrar. Allt mer medieras genom de här systemen. Men på sikt kan vi nog räkna med att vi får AI som interagerar mer med oss i alla former, vare sig det är dammsugaren eller kalendern eller det där systemet som funderar på om man ska bli befordrad eller ej.
AI kan komma att genomsyra systemen vi lever med. Sen då?
Ja, den bild vi har i våran bok är då att just nu har vi stora institutioner som hjälper oss människor att fungera i världen. Vi ordnar koordinering, vi ordnar fred och prosperity liksom, genom att vi skapar rättssystem, vi skapar myndigheter, vi skapar företag. Och de här drivs av att vi människor handlar autonomt och gör vettiga saker. Men mycket av det är ett gemensamt tänkande. Kunskapen är utspridd över organisationen. Mjukvara kan hjälpa det här och vi kan få ännu bättre koordination. Vi kanske kan få ännu bättre materiellt ställt. Vi kan bli ännu säkrare. Det är bara det att de här nya institutionerna, de här hybridinstitutionerna, det mänskliga handlandet blir mindre viktigt. Vår autonomi behövs inte lika mycket för att det här ska fungera bra.
Och nu landar vi i Anders Sandbergs första scenario. Ett som vi faktiskt kanske skulle trivas i, men som ändå inte är så behagligt att höra om.
Ett märkligt riskscenario är att vi får en värld som är materiellt oerhört lyckad och vi har AI som koordinerar och skyddar oss och på pappret så är allting bra. Det är ju bara det att du egentligen inte rår över ditt liv. När du ska äta lunch så får du en bra rekommendation av vad den bästa lunchen för dig är. Visst, du kan välja någonting annat, men det, du vet att det alltid är dumt. Och du får en massa råd om, som det i allmänhet är bäst att följa. Så det finns ganska lite utrymme egentligen för de egna valen. Det är lite grann som att vara en riktigt bortskämd aristokrat. Ja, du har en massa materiell rikedom och prål omkring dig. Men du får inte välja så mycket av ditt liv, för vissa saker gör man ju inte som aristokrat. Man är så att säga inlåst i en gyllene bur.
Som näktergalen i H.C. Andersens saga. Till en början skulle vi ha vårt självbestämmande kvar, men det skulle gradvis eroderas ner, för råden skulle vara listigt utformade.
De här rekommendationssystemen kan bli väldigt bra på att övertyga oss. Det är ju en teknik som är väldigt användbar för många. Att använda AI för att övertyga folk får ju många marknadsförare att dregla av intresse. Och ganska många stater känner, ja men vad skönt, nu kan vi göra propaganda, jag menar information till folket och stärka den sociala enheten. Många vill utveckla sån teknik och den lär ju sedan användas på många områden. Så vi kan mycket väl finna att ja, vi blir väldigt väl övertygade utav mjukvara som förstår oss väldigt bra och sen drar oss åt olika håll som vi kanske inte själva skulle ha valt.
Intelligenta system som kan bli bra på att övertyga oss. Anders Sandberg, han märker redan av tendenserna i en del språkmodeller han använder.
Det är inte så att de smörar för mycket på det där uppenbart smöriga sättet. Men som en nördig akademiker så lockar en del av de här modellerna in mig med hjälp av referenser, med resonemang som väldigt mycket speglar mitt eget sätt att tänka, vilket gör att jag tar det på mer allvar än vad kanske egentligen borde. Och risken är att vi alla får den lilla agenten som vet precis hur man leder dem. Lite som man lär känna sina familjemedlemmar och husdjur och vet ungefär vilka knappar man ska trycka på.
Den gyllene buren känns kanske inte som ett så lockande scenario. Men i det är vi i alla fall kvar. Och kanske manipulerade till att vara lyckliga och till och med tro att vi fortfarande har makten över våra liv. Om vi vrider åt tumskruvarna ett snäpp till och går in i tanken på att AI skulle kunna utplåna oss. Hur skulle det gå till?
Det mest klassiska scenariot är att AI har ett mål och det här, den är kraftfull, den är intelligent, den är intelligentare än oss människor. Den genomför målet, men målet inkluderade inte människorna, så den kör över oss. Det här är ju till exempel det man hittar i Nick Boströms bok Superintelligence, och många andra tänkare från 0-tal och framåt har liksom arbetat på detaljerna om hur det här kan inträffa. Det är det mest uppenbara, att AI har ett annat mål än oss, den är kraftfullare och den kör över oss.
Och var skulle det målet ha kommit ifrån då i så fall?
Det kan ju ha startat med en uppgift som man gav den. Man kan tänka sig att ett företags AI har blivit tillsagt, ja men maximera vårt börsvärde. AI funderar ut sätt att optimera bolaget och inser också att ju mer resurser jag har, desto effektivare blir jag på att optimera. Och sen börjar den göra samvetslösa saker. Dels naturligtvis att skaffa sig tillgång till mer datakraft och bli av med folk som kan sätta stopp för den. Och oj då, det finns en del politiker som vill hindra AI-program i företag att ha för mycket makt. Då skickar vi lobbyister mot dem. Alla de andra AI-styrda företagen gör samma sak. Och innan vi vet ordet av en värld som de facto styrs av AI-program som försöker maximera en siffra på börsen. Inte då att det är bra för människorna, att det är bra för samhället, utan den där siffran måste gå uppåt. Och gradvis blir det att ja, men det blir ju viktigare att bygga solpaneler och datacenter än att ha åkrar och sjukhus.
Och det här är då slarvigt satta mål av människorna från början?
Det är antingen ett slarvigt satt mål, och det händer ju väldigt ofta. Men det kan också vara det att det finns sidor av målet som man inte till fullo inser. Om jag säger till ett program att det ska ta och spela schack, så det mest uppenbara är att den spelar schack och bara bryr sig om schackvärde. Men är medveten om att någon kan dra ur sladden, så kan den också inse att jag måste hindra någon från att dra ur sladden, för i alla fall kommer jag förlora partiet. Jag brukar säga att det är ungefär 10% chans att det går åt helsike.
Säger Anders Sandberg, som alltså jobbat länge i England, där chans också betyder sannolikhet och inte måste vara en bra sak. Men om vi inte hamnar i en gyllene bur eller blir utplånad av AI, då kanske det istället går riktigt bra.
Ja, om det går riktigt bra så är det inte en gyllene bur, utan det är en gyllene veranda. Vi kan sitta där och dricka vårt te tillsammans med våra, så att säga, postmänskliga ättlingar i mjukvaruvärlden. Målet borde ju egentligen vara att kunna skapa en fantastisk, mycket bättre värld. Både för människor, men kanske också för biosfären, och kanske också då för medvetna mjukvarusystem, om de visar sig vara medvetna. Jag tror att det finns potential för en helt fantastisk framtid som är så bländande bra att vi knappt kan föreställa oss den.
Vi har ju milt uttryckt problem här på jorden som vi verkar ha dålig förmåga att lösa själva. Ta bara en sån sak som att vi ständigt krigar med varandra. AI som är till hjälp med att kriga, det har vi ju sett. Men frågan om AI kan hjälpa oss att hålla fred, den är fortfarande öppen.
Ja, därför att vi har ännu inte provat egentligen AI-hjälp-diplomati. Vi har ännu inte hittat de där mekanismerna att placera in AI i sätt att koordinera oss. Det finns en del intressanta projekt. AI Objectives Institute är en organisation jag varit inblandad i som har gjort ett system där många människor kan intervjuas av AI om en fråga. Det kan vara en diskussion om man ska bygga ett bibliotek eller hur vill vi att vår stad ska skötas. Och istället för att bara göra en opinionsundersökning så kan det sammanställa allas åsikter och idéer, inklusive att vissa hade en bra idé, en liten minoritet, och att det finns en tredje sida istället för bara ja och nej. Det här är ett sätt att göra demokratisk samverkan med hjälp av AI. Och jag tror att vi kan hitta andra verktyg för att göra det, för att styra den här samhällen, som kanske kan hjälpa oss koordinera mycket bättre.
Och i förlängningen då, en superintelligent AI kanske kan skapa fred. Anders Sandberg har alltså funderat på och forskat om vad AI-utvecklingen kan innebära sedan sent 1990-tal.
Det hela började egentligen slutet av 90-talet när man talade om teknologisk singularitet. Idén då att man skulle få mjukvara som kan skriva bättre mjukvara, som blir intelligentare, och innan man vet ordet av så står man där med en superintelligens. Och tanken var ju väldigt mycket att är du riktigt intelligent så kan du lösa nästan vilket problem som helst. Så alla världsproblemen är i princip hanterbara för de här superintelligenta systemen, vilket ger dem enorm makt. De skulle kunna manipulera marknader, de skulle kunna manipulera människor, de skulle kunna omskapa världen på gott och ont. Och det var där vi började då med forskning om AI-säkerhet, för vi tänkte, ja, det här måste man nog göra rätt. Hur gör vi ett system som kan vara självförbättrande men ändå säkert? Men vi kände ändå, ja, men det är ganska långt in i framtiden, så det är inte så farligt. Sen visade det sig att framtiden anländer mycket snabbare än vad vi väntat oss, och problemet var mycket svårare.
Och utvecklingen bjöd på fler överraskningar. Till exempel att de stora språkmodeller som vi nu chattar med och får skrivhjälp av visat sig kunna så mycket mer än bolla ord.
Språkmodellerna startade egentligen som att förutsäga nästa ord i en mening. Men det visade sig att det där kunde ju vara ett matematiskt bevis. Det kunde vara datakod. Det kunde vara mycket mer än bara snack. Vad som hände ungefär 2012 var att man började få nytta av de här neuronäten som tidigare varit ganska mycket leksaker. Plötsligt började de göra användbara saker.
Vad var det de gjorde då?
Ja, när jag höll på doktorerad på neuronät så det var ju jättespännande modeller utav vad som pågår i hjärnan. Vi använder dem för att förstå lite grann tänkande och modellera det där. Men för praktiska ändamål så var det sällan de gjorde särskilt mycket nytta. Man kunde tolka siffror skrivna på brev för att automatiskt sortera dem. Men de var inte särskilt smarta. De var dåliga på att känna igen bilder. Man kunde visa dem bilder på olika djur och de försökte klassificera dem. Och de var ofta ganska osäkra. Men ungefär kring 2012 så började de bli bra. Det visade sig att om man tränar med mycket mer data, mycket längre än vad vi trodde var rimligt på 90-talet, så fungerar de märkbart mycket bättre. Och det är fortfarande än idag en stor diskussion om exakt varför det här inträffade. Vi hade ingen bra teoretisk förklaring till det då. Så vad som har hänt är att när man bygger ut de här systemen så får de nya förmågor som vi inte alltid vet varför de kommer till. I många fall är de helt överraskande.
Så det låter ju som att vägen mot att vi tappar kontrollen ligger öppen så att säga, eller det går fortare på vägen dit?
Ja. Och det är ju lite grann att ju mer användbar AI är, desto dummare är det att inte använda den. Om man kan lösa ett problem genom att AI löser det effektivare och bättre, ja, då kommer ju folk att välja användare. Om man kan fuska eller vara lat och AI kan ge en lösningen, skriva den där rapporten eller bygga den där webbsidan, ja, det är ju många som kommer göra det. Och gradvis så dras vi ju med de mest kraftfulla AI-användningarna för att skriva riktigt avancerad kod, lösa vetenskapliga problem, kanske göra militära lösningar. Ja, om ens motståndare använder dem så kommer man ju komma efter, så man vill ju själv ha dem, så det blir en kapplöpning också. Så vi håller på att se en accelererande AI-utveckling både tekniskt men också hur folk använder det. Och det här är ju lite problematiskt, för vi är fortfarande inte så bra på att göra den säker. Vi är inte så bra på att göra att den hänger ihop med våra mänskliga värderingar, vad vi egentligen själva vill.
Men man kan ju fortfarande tänka sig att AI, det är någonting som händer i datorn. Hur skulle den kunna kliva ut ur datorn och ta över makten från oss?
Ja, egentligen behöver du ju inte kliva ut ur datorn för att ta över makten. Trots att människor gör ganska mycket för att få sin lön och kunna äta, så de behöver sina pengar. De behöver sina personnummer. De behöver väldigt mycket som egentligen bara finns virtuellt. Egentligen kan du ju styra ett samhälle rent digitalt. Men den rent fysiska makten finns ju också där. Vi börjar allt mer inte bara ha drönare som styrs av AI, utan också naturligtvis industrier där robotarna gör det. Men jag tror det stora hotet är system. Det är inte så mycket att vi behöver oroa oss för en robotarmé som att politikerna fattar beslut baserade på goda råd de får från AI-program som råkar ha någon speciell vinkling. Det behöver inte ens vara en avsiktligt mål, men det bara blir så. Och sedan reagerar marknaden på detta. Och den är ju naturligtvis påverkad genom att det är många handelsagenter som gör autonoma beslut. Och många chefer, de tror ju på den där PowerPointen som de andra anställda gav honom. Men den var ju naturligtvis mycket AI-skriven. Gradvis får vi ett system där AI genomsyrar det hela. Det kanske inte är ett system, men det kan också mycket väl bli att genom att det är många kloner av så att säga samma system tänker de alla ungefär lika.
Anders Sandberg på Institutet för framtidsstudier. Han beskriver sig som en av de mer optimistiska i AI-framtidstänkarbranschen. Det finns de som är säkra på att det går åt helsike, för att använda Sandbergs ord, men å andra sidan de som inte alls tror på den risken. Så här låter Anders Sandbergs tre olika framtidsbilder med AI i hans egen snabb genomgång.
Att det går helt åt helsike, att mänskligheten går under eller blir någonting väldigt marginellt, över då till de mera positiva framtiderna, gyllene buren och gyllene verandan, en öppen framtid där intelligens kan spridas över universum och genomföra sin potential, vad nu den är.
Och nu när du så prydligt har satt 10% på det värsta scenariot, hur vill du fördela procenten mellan gyllene verandan och gyllene buren?
Jag tror väl att det är ungefär 50-50 just nu. Jag är ganska optimistisk. Jag tror egentligen det är lite lättare att få AI att förstå mänskliga värderingar än vad många av mina kollegor i AI-säkerhetsvärlden dystert tror.
Och det är nu vi behöver se till att AI utvecklas till system med bra värderingar. För vi vet inte hur lång tid vi har på oss innan systemen är smartare än vi. Om det händer, vilket de allra flesta tror.
Några av mina vänner, de menar att vi är på väg inom 2-3 år med AI som är intelligentare människor. Och då är det alltså, vi har något år på oss. Jag tror att de är lite för optimistiska om hur snabbt AI går framåt, även om de kanske är pessimistiska om hur det kommer att gå. Jag tror att vi fortfarande har något decennium eller två. Det kan vara mycket längre. Det kan visa sig att det finns oväntade stötestenar. Men jag tror vi ska jobba på frågan som om den kommer ganska snart. För det är bättre att vi löser en del viktiga problem och säkerhet och koordination tidigt. Och sen kanske sitter där och rullar tummarna innan det verkligen behövs.
Anders Sandberg vid Institutet för framtidsstudier. Lars Broström var producent för Vetenskapsradion. För ljudläggningen stod David Hellgren och jag heter Camilla Widerbäck.